Del 3. Hämnden. 43. Söndag 15 augusti. Det vilade ett lugn över kvarteret. Tystnaden bröts bara av Roslagsbanan som dundrade förbi var 30:e minut. Nicky lyssnade återigen på bullrandet och kände hur tålamodet började tryta där hon satt hopkrupen bakom buskaget i närheten av familjen Kärnströms villa. Adrenalinet som hade sprutat i kroppen 4 timmar tidigare hade redan lämnat kroppen med små skakningar. Hon hade hoppats på att Kärnström skulle göra det enkelt för henne genom att dyka upp i trapphuset på Torstenssonsgatan. Länge hade hon suttit där och väntat, beredd och beslutsam. Kärnström skulle få en kula i sig, snabbt och enkelt, face to face. Men till slut hade hon fått ge upp. Han kom aldrig. Och hon riskerade istället att bli uppmärksammad av grannarna. För ett ögonblick släppte hon fokus på den lilla gluggen i lövverket framför sig och tog ett kliv längre in i buskaget. Hon ville vara helt säker på att hon inte kunde bli sedd från vägen. Snabbt öppnade hon Instagram och scrollade igenom de senaste inläggen på Cassandras konto. Inget nytt. Cassandra Kärnström och barnen tillbringade eftermiddagen i Nynäshamn på ett födelsedagskalas. Nicky drog ner volymknappen och tittade på den korta filmsekvensen på en förvånad syster som öppnar ytterdörren och överraskas med sång och presenter. Kameran svepte vidare över farstukvisten och slutade med att Cassandra glatt tittade in i kameran. Barnen skymtade också förbi i rosa tyllklänningar. Men ingen Ryan. Cassandra var antagligen van att sysselsätta sig ensam med barnen, tänkte Nicky och återgick till att fokusera blicken på den vita villan. Trots att de mörka molnen gav ett dunkelt ljus hade hon god uppsikt över alla entréer och fönster på herrgårdsvillan. På den stora verandan stod 2 trehjulingar bredvid 2 par röda gummistövlar. I övrigt gav inte det pampiga huset med svart plåttak intryck av att vara ett hem för en barnfamilj. På övervåningen var det helt mörkt. De vita spröjsen såg ut som en lång rad med vita kors över de mörkt gapande fönstren. Timingen vore perfekt om svinet bara kunde dyka upp, tänkte hon, just som tåget passerade för 5:e gången. Plötsligt infann sig en intuitiv känsla av att det snart kunde bli skarpt läge. Hon rätade ut ryggen och gjorde sedan en snabb knyck med nacken åt vardera sida. Adrenalinet började kicka in på nytt. Snart skulle hon ha ett liv på sitt samvete. En liten vit BMW stod parkerad framför villans fristående dubbelgarage. Nicky granskade den samtidigt som hon var uppmärksam på eventuella rörelser i periferin. Vattenpölarna på den asfalterade infarten låg som upplysta speglar i skenet från en rad lyktstolpar i gjutjärn. Hon uppskattade sträckan från infarten upp till garaget till cirka 50 meter. Det skulle ta max 30 sekunder att gå. Fortare om hon halvsprang. Vapnets tyngd började göra sig påmind. Nicky lyfte högerarmen och la den över den vänstra. Hon drog pekfingret över mantens räffling fram och tillbaka några gånger och lät det sedan vila över stommen. Ett rus spred sig i hennes kropp när adrenalinet pumpades runt i systemet. Snart var det nog dags. Inget fick gå fel. Så bröts tystnaden av ljudet från en bilmotor. Den var minst 1 kvarter bort, möjligen Tallvägen eller Oxelvägen. Hon tog ett litet kliv fram och slängde en snabb blick bort mot den enda grannfastigheten, en låg mexitegelvilla. Båda bilplatserna var upptagna. Och det blinkande skimret från gavelfönstret vittnade om att det var något sevärt på tv. Motorljudet kom närmare och närmare. Nicky fattade manteln och drog den snabbt mot sig och hörde det välbekanta klicket av en patron som matades fram i kulloppet. Vapnet var skjutklart. Nu var det bara att vänta, medan pulsen steg ännu mer. Lika obemärkt som hon lyckats smita in och hämta ut tjänstevapnet skulle hon göra det hon kommit för. Sen åka direkt tillbaka till jobbet och fylla upp magasinet med några nya patroner och åka hem. Ingen skulle någonsin få veta något. Försiktigt gick hon genom buskaget så hon stod precis vid vägkanten, fortfarande dold. En snabb kik till vänster och till höger. Hon var ensam på gatan. Bilen var alldeles i närheten nu. Några sekunder till, beräknade hon. Och sen såg hon sidopartiet på en svart Mercedes dyka upp runt hörnet, precis som hon föreställt sig den. Hon följde bilens väg upp mot garaget med några snabba kliv över gatan och kom upp jämsides med buskarna, som bildade en jämn och tät rad längs med garageuppfarten. Nicky hade pistolen greppad med båda händerna framför sig. Hjärtat slog hårt i bröstkorgen, munnen var torr. Hon fokuserade på andningen. Stressen fick inte ta över. Agerade hon bara kontrollerat så skulle Ryan fucking Kärnström snart vara förintad från jordens yta. Bilen stod still, men bromsljusen gav fortfarande ifrån sig ett skarpt rött sken över den svarta asfalten. Motorn stängdes av och det blev tyst igen. Nicky stod blickstilla och väntade på rätt läge. Hon stod bara 20 meter bort nu, omsluten av de höga tujahäckarna, men med pistolen riktad mot en fläck bredvid förardörren. Så fort Kärnström klivit ut ur bilen skulle hon kliva fram och göra det hon kommit för. Hon var redo. Nicky höjde sakta vapnet och fokuserade blicken på pipan som låg stadigt riktad mot luftrummet utanför förardörren. När han klev ut skulle han hamna i skottlinjen. Hon darrade lite i armarna. Anspänningen i kroppen var hög. Pekfingret låg hårt på avtryckaren. Bara sekunder återstod innan hon skulle få pressa in den och ett skott skulle gå av mot hans huvud. Förardörren öppnades. Nicky stod kvar i mörkret utanför lyktstolparnas ljuskäglor. Framför pipmynningen uppenbarade sig en suddig kvinnogestalt. Nicky bytte fokus och stirrade på kvinnan som steg ut på förarsidan med en Louis Vuitton-väska över axeln, för att sen öppna passagerardörren bakom och luta sig in. Hon tog bort fingret från avtryckaren, men hade vapnet fortsatt riktat mot bilen. Kärnström kunde komma ut när som helst. Hon övervägde om hon skulle förflytta sig mot passagerarsidan, men fötterna var som fastfrusna i backen. Det kändes som att hjärnans synapser hade fastnat i sirap. Är vi hemma, mamma? Undrade en barnröst från baksätet. Ja, gumman, kom. Pappa bär in din syster sen när han har pratat klart i telefonen. Cassandra lyfte ut den sömndruckna flickan i rosa tyllklänning och lät henne sjunka ner i sin mammas armar. Helvetes jävlar! Nicky sänkte snabbt vapnet mot backen. I samma stund vände sig Cassandra om för att gå mot huset och upptäckte Nicky. Några sekunders total tystnad passerade. Kvinnan tittade förvirrat på Nicky, som tryckte ner vapnet i byxlinningen bakom ryggen, i en snabb men mjuk rörelse så att inte Cassandra skulle märka något. Nicky noterade att passagerardörren fortfarande var stängd. "Kan jag hjälpa dig med något?" frågade Cassandra oroligt. Den lilla flickan vred på sig för att se vem hennes mamma pratade med. Men Cassandra la handen på sin dotters huvud som för att skydda henne. Sekunder som kändes som en evighet passerade. Nicky gick sakta baklänges några steg ner för backen. Sen vände hon sig om och sprang allt vad hon kunde. När hon kommit fram till en av Täby centrums många parkeringar ryckte hon upp dörren på bilen längst bak i taxikön och kastade sig in. Högt flåsande. Mannen bakom ratten såg ut som han trodde att han blev rånad. Utan ett ljud pekade han på bilarna framför sig. Jag kliver inte ur, flämtade Nicky. Kör härifrån.